Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på toastronghams.se.
Ja, då var vi här igen. Och vi är faktiskt inte på Entreprenörsgatan, utan jag har tagit mig hela vägen hem till en speciell gäst här idag. Och jag har inte med mig min kära kollega Two Strong Arms. Han är i Spanien fortfarande och lever sitt drömliv och gör sina äventyr och bygger business. Idag har vi en fantastisk gäst. Han heter Mauro och har varit professionell dansare. Är pedagog på en elitutbildning i Göteborg. Välkommen Mauro!
Hallå, hallå! Tack så mycket Andreas och tack för att jag fick vara med på det här fantastiska.
Och vad heter elitutbildningen i Göteborg?
Ja, det är Svenska Ballettskolan som det finns i Stockholm och i Göteborg. Och jag är pedagog där här i Göteborg och undervisar i nutida, modern, klassisk och commercial.
Mm. Du har inte haft en alltid så enkel resa. Du är inte svensk påbrå så att säga. Du har ju bott utomlands, misstänker jag.
Ja, det stämmer. Jag kom hit som skulle fylla 6 1978. Det var februari. Ja, jag tror det var typ runt den 20 februari som jag kom från Chile.
Mm.
Med föräldrarna, pappa är chilenare, mamma är från Colombia.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Och eftersom jag har träffat det tidigare, jag har träffat Mauro tidigare på Kung Fung faktiskt, och han lever faktiskt sitt drömliv och det är därför jag har bjudit in honom idag. Och han har inte haft någon lätt resa, utan han har fått verkligen välja sina val i livet redan som ung. Hur var det? Du hade en speciell uppfostran och du skulle gå din väg och bli professionell dansare. Kan du berätta lite om det?
Om hur jag blev professionell dansare?
Ja, och varför och hur du kunde fortsätta följa det du ville. För det kanske inte var så enkelt om man säger så. Dina föräldrar kanske ville att du skulle göra någonting helt annat.
Ja, absolut. Och just den här hur jag började med dans och så här. Det är ju ganska lång men en komplicerad historia. För på min tid som ung, när jag var i tonåren eller yngre än där, jag älskade ju dans. Men jag älskade ju kampsport också. Och blev uppvuxen med mycket våld, alltså ute i skolan, ute på stan. Och det var mycket, mycket våld där i Östergötland, Linköping, som jag växte upp. Men jag hatade våld, jag har alltid varit antivåld, men var tvungen ändå att kunna försvara mig. Men alltid älskat dans och fred. Och sen dansen gjorde att jag fick utlopp för allt det där aggressionen jag kände inom mig på grund av våldet och hur mycket jag hatade orättvisor. Så då tränade jag jättemycket dans för mig själv. Hittade på hemma i mitt sovrum, ställen, hittade kompisar, var ute och dansade överallt. Och jag hade som sagt ingen tanke på att bli professionell dansare. Det var det att folk såg talang när jag rörde mig, när jag dansade. Då dansade breakdance, dansade latin, allt sånt. Och många sa, wow, vad snyggt du dansar, vad fin du dansar, och var verkligen blev imponerade. Och min äldre bror som var vakt på en diskotek där i Linköping som hette Broadway och Blue Heaven. Jag var ju lite för ung för att gå in på de här ställena, men han fixade allt in mig. Så jag fick alltid gå in där fast jag var 15-åring och det var 20-års gräns. På något sätt så hamnade jag alltid där i dansgolven och inspirerade massor med människor och bara kom till mig och sa wow vad duktig. Och även själva DJ'n där, han blev inspirerad av mig till slut och han spelade musik efter mig och sen till slut blev jag DJ'n vänner och han ville alltid, alltså höra min åsikt, vad han tyckte om musiken han skulle spela veckan innan. Och då fick jag komma hem till honom, till hans hem då. Och jag var 14 år och han hade ju en trevlig kille. Kom hit, nu har fått de nya skivorna, vinyl, vad tycker du så här? Och jag fick tycka, men jag tycker den här är bra, nej den var inte så bra. Så han började spela efter det jag tyckte. Och sen det här mixen och sånt där. Sen till slut så, den här DJ'n då, han hette Dr. John. Han frågade mig så här om jag kunde hänga med ibland. Alltså, för han åkte ibland till Stockholm och sånt och DJ'a. Och var som en sån starta upp. Alltså bara inhänga med och sen bara dansa i dansgolvet. Vilket jag gjorde. Jag följde hela med tiden med han överallt och bara dansa bara fritt så här. Och så alltid på vägen då till ställena med hans bild och så lyssnade vi igenom all musik och sånt. Han var typ om det här låten och det här. Och så vi hade väldigt grym kommunikation med han, alltså bra samarbete. Med tanke, jag var bara 14 år gammal, han var ju typ 25 eller 26. Och så visade det sig att den här killen då hade en dröm och det att lära sig dansa. För han var ihop med en tjej som var dansare, hon dansade grym ute fast inte på den nivån som jag gör i alla fall. Men i alla fall, han kände sig så han som att lite mindre för att han inte kunde dansa med henne. Och då frågade han mig, så här, du Mauro, tror du att du kan lära mig dansa? Och jag har ju aldrig lärt någon dansa. Då tänkte jag, varför inte? Så gjorde vi så här, att han spelade musik till mig, gjorde specialmix. Och sen jag kom hem till honom, kanske en timme, två timmar, lite då i veckan. Och så körde vi. Jag lärde honom dansa. Och så höll vi det här i smyg, för att det är ingen som visste om det här. Så vi höll på så här kanske i någon månad. Så att han kunde freestyla, dansa hiphop, allt möjligt sånt här. Och han var självgående. Och sen så skulle han överraska sin tjej. Och där han jobbade på den klubben för aldrig. Det var någon som hade sett honom dansa, ingenting. Och då sa vi, okej John, nu ikväll, då ska vi. Och det var så häftigt. För han var ju, den här snubben var ju typ nästan 2 meter lång. Han såg bra ut, alltså han tränade mycket och han är cool kille, men han var ändå så himla blyg och så han, bara för att dansen, att han inte kunde göra det, var ett hinder för honom. Och sen bara det som var normalt för mig, det var så självklart att det är klart man kan dansa, var inte det för han. Och jag tog det på blodigt allvar och sen, alltså, då tog jag okej, jag ska ta hand om den här situationen, vilket jag gjorde. Och sen vi gjorde det här till något jättefint när han väl kom till klubben den dagen och han skulle dansa då. Och då var han ju ledig egentligen, han skulle bara dit och parta. Och så satt vi där på bordet där med hans tjej och de som ägde klubban och allt sånt där. Och sen helt plötsligt så säger jag till han, John, ska vi gå och dansa? Och han bara, ja visst ska vi gå. Och alla bara tappar hakan, du vet. Och sen ser den här stora killen 2 meter börja in och dansa som fasen som han verkligen, wow. Det var en sån stund som var alltså, så häftigt. Hans tjej var, alla, det var så laddad. Och den snubben var så tacksam då för det jag gjorde. Och just den stunden fick mig att inse, alltså, kraften vad dansen var. Att det var ingenting. Alltså, visst, jag hade alltid dansat för att jag tyckte om musiken och allt det där. Men sen började jag tänka, fast jag var ung, jag var väldigt klok, tänkte jag, wow, vilken kraft det här var. Verkligen. Så då började jag satsa mer på dansen då. Då började jag stimträna. Jag kolla hur kan jag fortsätta. Och då gjorde vi en sån här studieförbund. Jag tror att det var en sån här studiecirkel där i Linköping, i stället som heter Konserthuset. Så vi fick komma in där, träna några timmar i veckan. Och så var jag ett gäng dansare där, som, alltså streetdansare, för vi är breakare. Som tränade jättemycket. Och så vi hade det jättekul och battlade i dans. Och vi höll oss undan våld, allt sånt. Och så kom det ju en gång en rappare som hette MC B True från Minneapolis. Han bodde i Linköping, han flyttade dit. Och sen han letade efter dansare för att göra shower och sånt där. Och så fick han höra talas om oss då, mig och sen mitt gäng, som vi kallades för ghetto dancers. Som vi bestod av sex killar, sex tjejer. Och han blev intresserad. Och han bara, killar och tjejer, vill ni vara med i min klubb, så varsågoda. Så började vi då samarbeta med den här rapparen. Och vi började då träna då på riktigt, göra shower. Och så verkligen, där jag blev jag och några andra snubbar som var ledande där, började koreografera. Och där började den här mer starkare, den här att man vill undervisa och dansa samtidigt. Och koreograferade. För jag koreograferade och undervisade de som kunde mindre i klubben då. Och så höll vi på ett tag tills vi skulle göra vårt första gig då, som var wow, alltså häftigt. Yeah. Här. Jobba med det här MC B True och det här gänget, vilket blev så här det magiska ögonblicket, första gången man går in på en scen med professionella, alltså var professionellt och en team, och man hade ju sponsorer och kläder och allting, och det var magiskt. Jag glömmer aldrig den kvällen och den stunden, alltså, det kom, alltså veckorna innan var wow, så laddad. Och det gjorde i sin tur att det blir mer, vi fick blodad tand och det blir mer och mer och mer dans och mer träning på högre nivå, och vi började ju verkligen turnera runt om den här rapparen överallt i Stockholm och allt möjligt. Och så då skalas just den här gruppen av, så det blev till slut bara färre dansare, jag och en annan kille som var topp. Så fick vi vara med på de flesta turneringarna, och vi var faktiskt utvalda att vara med på den här första tv-kanalen Nordic Channel, som var den första digitala kanalen i Sverige. Typ. Där fick vi vara med, och jag kom ihåg, jag hade skadat benet alltså rejält, alltså, det var så svullet, men jag var tvungen att vara med på det där ändå. Jag hade så smärta med en genomlida. Var man 15-åring. Jag var med på direktsändning. Det var så magiskt, alltså. Wow. Men i alla fall, samtidigt som den här, då hade man ju också sin privata liv. Sin liv hemma med föräldrar, med sina studier. Jag pluggade mycket. Jag ville bli tolk. Jag älskade språk. Och det var det jag hade sagt till mina föräldrar, att jag skulle bli tolk.
Aha.
Ja. Men i dansen då, det tog ju mer över. Det gjorde att jag skolkade väldigt mycket från skolan bara för att kunna träna. Alltså, så ibland jag drog inte på skolan. Jag sa att jag var i skolan, men jag var tränade dans. Och som sagt, på den tiden man hade inga lärare, ingenting. För det var ju som sagt 80-talet. Så det var svårt. Det är inte som nu. Nu är det så lätt att bli dansare. Men då blev det att jag samlade ihop informationen. Att mycket människor hade sagt till mig att de kom till mig och sa, Mauro, du dansar ju jättedyrt som en gud. Du, alltså, folk, de gillar att se dig och jag blir så glad när jag ser dig. Du börjar bli professionell dansare och allt möjligt. Jag fick höra det här mer och mer. Och en sak som jag verkligen hörde, som jag förstår inte det förrän nu som äldre. Det fanns en snubbe då som var kompis, den här rappare från Minneapolis. Han följde alltid med på giggarna. Och sen en gång så han tog mig åt sidan och så han bara tittade på mig och så han, Mauro, det är så här, du har talang, alltså du borde bli dansare. Jag har en bror, han är professionell dansare i New York och han jobbar på Alvin Ailey-kompaniet där. Och jag kan prata med honom så att du kan åka dit och sen du kan gå skolan där och, sånt, och träna där. Och när han sa det här till mig, jag blev ju jätteglad, men jag hade ingen aning vad han snackade om. Det var, vad är det för språk det här? Så jag fattade, Alvin Ailin och tack så mycket. Så jag, absolut, du vet, jag bara, jag förstod inte riktigt det han menade då. Så det, jag tänkte inte mer på det där. Men hade alltid i baktankarna det här, vad menar han med det här? Och förrän jag fick en vän som hade gått någon dansarutbildning. Som sa till mig, Mauro, du är där, det finns en utbildning där. Du kan gå, jag har papperna, jag skickar det till audition och det fungerar. Du ska bara gå dit, du ska dansa solo och sen så blir du intagen till utbildningen. Och sen så kan du bli professionell dansare. Och jag tänkte, wow, varför inte? Och då sa jag till mina föräldrar då, att jag skulle bli dansare. Jag sa, du, jag ska sluta skolan, jag ska söka på den här skolan som låg i Värmland. Mm. Och mamma och pappa sa, nej, inte ska du där. Du måste ju fokusera, du ska bli tolk och det här. Och mina grannar, som sagt, riktigt spred sig. De trodde, nej, du kommer aldrig bli någonting. Alltså, hallå, de släpper inte in blattar i sådana utbildningar heller. Det var den inställningen de hade, alltså min familj, till dansen då. Och då tänkte jag, nej, jag ska fasen bli dansare, punkt slut. Och sen det ska ingen bestämma, det är bara jag som ska bestämma att jag ska bli dansare. Sen jag bryr mig inte om att min pappa tycker det här och min mamma det här och min granne tycker det här. Och alla som tycker, nej men hallå, de släpper inte in sådana som dig. Jag tänker, nej, jag är människa, det här är min vilja, det här är min värld, jag älskar dans och jag har påverkat människor positivt. Det här ska jag kämpa för. För jag hade den kampen och det här, jag var typ 15 år när jag resonerade så. Och vilket jag gjorde då. Då sa jag till mina föräldrar, nej, nu är det så här, nu ska jag faktiskt gå till den här auditionen. Varken ni vill eller inte. Och jag skickade tillbaka papperna. Och sen min farsta som var skeptisk det från början, sa nej. Så han fick acceptera det. Och så kom ju den tiden då. Då jag blir kallad till audition. Att då, det innebär att man åker dit. Och sen det finns, man går igenom massa med prover. Och sen massa människor tittar på en och sätter poäng. Och sen bestämmer de om man ska vara intagen eller inte. Och då gjorde jag det. Och farsan, du vet, han blev helt plötsligt, okej, men jag skjutsade dit då. Och det låg i Kristinehamn. Så det var kanske en 3 timmars bilfärd. Och han och morsan skjutsade mig dit. Så var vi där och jag kom till själva auditionen där i Kristinehamn. Och jag i min värld trodde, okej, jag ska gå in och jag ska bara dansa en liten solo och sen så får jag veta ja eller nej. Men så var inte fallet. Fallet var där att vi skulle ha en ballettklass. Och ballett, jag visste inte ens vad det var. Jag hade aldrig hört talas om det, jag visste ingenting om det. Utan jag gick in, det fanns massor med människor. Och de hade så en massa alltså trikåer och grejer, och det var killar och det var tjejer och alla. Och jag gick in med mina streetbrallar, Dodger, Adidas och var så här tuff kille. Och sen så, men vad är det här för någonting? Och så fick jag ha så här på mig ett nummer. Och sen så sa jag, okej, nu börjar vi. Och så såg jag människor, de stod och klängde på en stång. En sån pinne som är horisontal. I min värld, så som jag såg det. Och sen de stod och händerna på och sen började böja på benen upp och ner och så händen upp och tänkte, vad är det här för något? Vad har jag hamnat? Och då min första tanke var när jag började, okej, jag får väl göra det här då. Så började jag härma de andra och jag kände mig som en cirkusapa. Då tänkte jag på, nu skulle mina polare se mig. Det var mitt gäng där i Linköping där, de här tuffa killarna. Åh, fasen man hade garvat åt mig.
Men jag hade då!
Så här. Men jag tänkte, okej, har jag tagit mig hit och sen mina föräldrar väntar ut, jag får köra fullt ut då. Och då fick jag göra min första ballettklass och jag hade ingen aning vad jag gjorde. Och med mina gympadojer som jag fick ta med för att sa, du kan inte dansa ballett med Nikes. Okej. Okay. Och sen så var det massa konstiga improvisationer ut. Man skulle ligga och rulla på golvet och göra konstiga grejer. Och jag tänkte, oh my god. Allting jag tänkte, när ska jag visa mitt solo? Så kom ju stunden då när man skulle göra egna rörelser. Men då jag fick inte ha min egen musik. Det var massa pianoplinkande. Och då tänkte jag, okej, jag får väl göra det. Så började jag göra mina solosteg till den här konstiga musiken. Och allt sånt där. I alla fall så var den här provet över. Sen var det intervju och jag blev intervjuad utav ledningen. Och jag sa precis varför jag vill bli dansare. Jag sa min motivation att jag älskade dans på grund av att det var... jag förespråkar antivåld och den som kraft att man kan påverka människor positivt med sin kropp utan att förstöra naturen, det miljövärlden. Alltså jag har alltid haft en inställning till dansen sedan ungt ålder. Så då tyckte de väl om det då. Så då sa de okej, om 2 veckor får du svar. Då tillbaka till Linköping. Mina föräldrar stod och väntade. Och jag tränade på som fasen och jag hade sagt fortfarande att när jag ska sluta gymnasiet för jag ska bli dansare. Och så kom den dagen som jag kom hem, den eftermiddagen, då ser jag min pappa framför mig, han tittar på mig, han gråter. Och jag tänkte, what? Och så tittar han och sa, du har kommit in. Och du vet, och då krossar det. Han blir ju så att, han förstår då liksom, han blev säkert stolt, han ville inte att jag skulle bli, men han blev säkert stolt för att han såg min vilja. Och jag sa att nej, jag ska bli, punkt slut. Och så han såg liksom att alla som hade pratat, och även han var en del av det, alltså verkligen pratat emot det. Så men, shit, min son klarar det. Så han blev ju stolt. Och då fick jag kraftigt av det där. Då tänkte jag, shit, jag ska verkligen bli den bästa dansaren. Och jag ska lyckas med allt jag vill. Jag ska dansa i New York. Jag ska det här. Redan då tänkte jag så här, den kraften. Och då, den dagen, jag tog på mig mina skor och stack ut och sprang av lycka. Bara sprang och sprang och sprang. Ungefär som han, run, Forrest, run.
Ja, Forrest Gump.
Gump. Nej, men det var den känslan. Jag hade som en glöd i min kropp, en energi som har så här liksom, wow, vad livet är underbart och jag älskar det här. Alltså, så här, ingen kommer stoppa det här, alltså. Och den känslan, det känner jag än idag, alltså i min kropp, när jag gör rätt. Och jag har alltid guidat mig för den här känslan. Och då blev det så att den dagen kom, jag skulle flytta hemifrån, jag kom in på utbildningen, jag fixade lägenhet, allting. Och jag sa hej då till min mamma. Jag tog alla mina jag hade i en väska och sen till tåget. Och sen min mamma stod där, hon grät som fasen och sa, mamma ingen fara, jag kommer tillbaka. Så han, jag ska bara gå dit 1 år, jag kommer tillbaka hit och ingen fara. Och det var typ, jag stack därifrån, that's it, jag kommer aldrig tillbaka. De väntar fortfarande på mig.
Så kan det vara.
Nej, men jag ringde och sa själv att komma och hälsa på, men jag ska säga en sak att jag var så lycklig, men jag insåg att man kom in på en utbildning där man vill, man brinner för. Och det är som allting i sin romantiska dröm och allt är så härligt. Men det är då det börjar, det är ju bara början. Sen kommer ju, man ska ju göra någonting med det. Alltså, det öppnar en dörr, men man måste gå över den själv. Och sen hur man går igenom den dörren, det bestämmer man helt och hållet själv. Alltså ska man gå in där med elegans? Ska man gå in igenom den med gråt, med misär? Man väljer själv. Jag själv valde, jag ska in och göra mitt bästa oavsett. Om det kan göra ont. För det var en tuff utbildning. Jag fick träna stenhårt. Man fick vika sig på alla möjliga sätt. Gå igenom smärta. Saknaden av familjen och vänner. Fritiden, allting. För att bli dansare. Det var tufft. Och det gjorde en till en annan människa också. Så alla värderingar man hade utav livet blev ju förändrade i dansvärlden. Man såg saker på ett annat sätt. Ju mer att man måste analysera musiken så mycket. Förstå musiken, förstå sin kropp, förstå känslor, förstå uttryck. Förstå människor, förstå vad man vill ha sagt med dansen då. Och det gjorde att jag älskade det mer och mer, för det var så komplext. Så att det var inte bara att dansa, åh det är kul att dansa, åh vilken bra musik jag ska dansa. Utan det är sån komplexitet i det och en förståelse för allt i livet då. Och då när jag gick färdig den här utbildningen insåg jag, oj den här utbildningen kommer inte göra mig till professionell dansare. Utan det är inte bara ett år. Utan man måste gå så många mer år för att bli dansare. Och då insåg då vilket yrke det var. Och då tänkte jag, okej, jag ska satsa på det här på riktigt. Och det var då jag sökte mig till Göteborg. Och sökte en utbildning här. Som är på Balettakademin. För att bli professionell dansare som var 3-åring. Som leddes ut av Lia Schubert. Och hon var ju i sin tur... jobbade som solist på Parisoperan som ung. Och hon var född i Wien. Hon var judinna. Så hon hade mycket i sitt bagage. I livet och allt. Så det gjorde henne till en speciell människa.
På vilket sätt?
På vilket sätt att hon hade genomlidit förintelsen.
Mm.
Hennes föräldrar hade blivit mördade där. Hennes bror och allting. Hon var tvungen att fly. Och allt. Och även hennes historia. Hon har skrivit en bok där, jättefin. Där hon, kärleken till dansen. Att hon fortfarande, fast hon var förföljd. Hon fortfarande dansade. Och var alltid beredd att rymma från scenen. Alltså. Vilket de gjorde. De kom och sökte henne en föreställning. När hon var på Parisopera. Hon var tvungen att rymma. Och gömma sig i gettot då. Länge, den kvällen. Och hon hade fortfarande... älskade dansen så mycket. Trots det så smet hon ut från gettot och allting för att kunna träna ballett då. Och det var hennes grej då. Mm. Och det gjorde henne en person som hade sån passion. Och hon var väldigt, när det gällde dansen och balletten, hon var så pedant med det. Det ska vara perfekt. Är du här, då ska du göra 100% eller göra inte. Och den inställningen hon hade och den som jag fick utav henne då. Så hon tog sig an mig och tränade mig. Jag tror att hon var den sista manliga dansare som hon tränade upp på den nivån. Och många hatade henne. Jag älskade henne för hon hade sån kunskap och hon var en sån fin människa. Hon älskade livet, älskade människor, älskade djur. Hon på dansstudion, hon gav sitt bästa. Hon ljög inte, hon var bara 100%. Hon pushade henne som oh my god på alla sätt. Det var tufft för kroppen, tufft för psyket, men mission accomplished. Hon gjorde sitt bästa för att vi skulle bli vårt bästa. Vilket gjorde att hon pinnade mig så himla hårt, den här kvinnan då. Så att och bli ballettdansare. Att hon sa, nej, jag vill träna dig extra. Så jag fick ett stipendium för att träna ett extra år med henne då.
Wow.
Vilket jag gjorde alltså själv. Och då bestod mina dagar sista året bara ballett, 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 ballett. Alltså flera ballettklasser om dagen. 4 ballettklasser om dagen. Alla möjliga. Och det gjorde att jag blev den jag blev. Jag blev ren och sen hennes intention var att jag skulle bli klassisk dansare. Min intention var att jag skulle bli dansare. Alltså klassisk, modern, nutida, allt. För jag älskar all dans. Jag ser ingen skillnad. Det är som språk. Jag älskar alla språk. Jag säger att ingen språk är, utan alla språk är fina. Så som alla människor är olika. Alla har någonting speciellt och ingen är bättre än någon. Utan man måste se för vad det är. Så såg ju dansen också. Många såg bara balletten, men jag såg nej, dans överhuvudtaget.
Så jobbar man.
Ja.
Så tycker jag med i allting i livet.
Mm.
Det är fantastiskt.
Ja. Och då gjorde att jag... Då var det dags att söka jobb. Och som sagt, jag fick inte söka vilka jobb som jag ville. Det var hon som gjorde det. Alltså, nej men det här får du söka, det här får du inte söka.
Va? Varför? Ja,
för att jag var hennes sista, som hon tyckte om mig så mycket. Så hon ville inte att jag skulle jobba vart som helst. För hon bestämde, nej du får inte söka det jobbet. Du är för bra för det här. Men jag visste inte det. För att jag visste inte hur bra jag var förrän jag blev sedd flera år efteråt. Och så, nej men det här kompaniet, du är för bra, det är inte bra för dig, det är inte bra för ditt rykte och sådana grejer. Till slut så sökte jag någon kompani i Tyskland, jag fick jobb med en gång. Jag fick flera jobb med en gång när jag var där i Tyskland, men jag visste inte. Man var ju alltid i lilla Sverige i sin lilla studio och man tror, som här i Sverige, man får ju det här och lagom. Och man får inte tycka att man är bäst eller man är bra, utan det var inställningen att du ska bara göra. Men inombords... Jag visste att jag var bra, men jag vågade inte visa det bara. Först jag kom till Tyskland och sen började turnera det där och insåg, wow, jag är ju grym dansare.
Mm.
Och sen med det här kompaniet säger gjorde att vi turnerade och vi kom till New York då. Vilket som var en av mina drömmar. Att jag ska komma till New York och jag ska dansa där. Vilket jag gjorde det då. Och då när den drömmen uppfylldes. Då var det, man har ju sett alltså hela den här sak i huvudet. Sin dröm. Oh, jag ska dit, jag ska dit. Och sen när man väl kommer dit, man kommer till den toppen. Och då händer det någonting. Någonting händer med min kropp och med min hjärna och med allting. Och då, den resan dit, när jag kom dit och stod där, yes, jag klarade det. Då började jag se tillbaka vad jag hade offrat för att komma dit. Och då, jag hade offrat mina vänner, min familj, alltså massor med saker i mitt liv som jag saknade. Jag saknade jättemycket. Jag var bäst, jag gjorde det bäst. Alltså jag fick applåder, jag fortfarande, jag låg i sängen, jag hörde de här, folk klappade och bra Mauro, tack Mauro och sånt där. Men jag var i min ensamhet, hade ingen att dela den här med. Och då, när jag var där i New York och just turnerade, då fick jag även där erbjuden kontrakt i en kompani när jag var där. Bara för att jag tog en klass där och de såg mig. Vad gör du här, du vet, konkurrafen och sånt här. Ja, men... Nej, men jag är från Sverige. Åh, okej. Men vad har du dansat? Och då sa jag dansa för Lia Schubert. Och då fick jag en gång. Men du får ju, vi behöver dansa det här och sånt där. Utan att ens göra prov. Och det visade vilken teknik jag hade. Och hur bra jag var. Att jag bara kom dit och sen det var. Då tänkte jag, shit. Alltså, vilken gåva jag fått av min mästare, Lia Schubert. Mm. Alltså, vilken gåva.
Men du gjorde jobbet också.
Jo, men jag hade inte gjort det utan henne. För annars jag hade lätt kunnat hamna hos någon annan pedagog.
Ja.
Som hade bara av bra och sen fortfarande blivit medel.
Ja.
Medioker. Bara med min egen vilja hade jag kommit långt. Men hon gav mig de bästa. Tantan. Så jag verkligen kunde. Alltså hon banade vägen så att jag verkligen. Det var fantastiskt då. Och då hände någonting med mig. Jag blev ännu bättre. Helt plötsligt jag kunde göra. Normalt när jag gjorde 5-6 piruetter. Då den saken gjorde att jag gjorde 9 istället. Jag hoppade högre sånt här. Det bara hände någonting med min kropp fysiska och till och med mina kollegor i den danskompaniet jag jobbade i, de såg skillnad ju när jag hoppade, de sa wow Mauro, you're flying och sen, what's happening with you, it's like it's, you know, you're just flying och det var så häftigt att få den bekräftelse. Men sen kom ju det här, de här nätterna och det här, som var det här, nej jag har nått det här. Jag har gjort det jag har velat, min dröm, och jag vet att viljekraften är så stor och man ska aldrig ge upp någonsin. Men nu ska jag faktiskt dela med mig det här med mina människor, min familj, mina vänner här i Sverige. Så jag såg upp mig faktiskt där i det kompaniet. Då sa nej, jag ska tillbaka till Sverige för att det här jag har tränat, det är Sverige som har gett mig min utbildning, människorna här. Så då tänker jag, nej, jag ska inte ge bort min talang ut andra människor. Då ska Sverige ta del av mig. Alltså jag ska ge det här till mina vänner, min familj här. Jag ska hjälpa ungdomar här i Sverige. Vilket jag gjorde. Jag kom hit, jag började jobba här, sökte jobb här. Och jag hade alltid jobb, hade inga problem. Jag har aldrig varit arbetslös. Och sen så började jag samtidigt med att undervisa och coacha ungdomar. Det var speciellt som hade problem. Sån här. För jag tänkte, nej men det här är min gåva. Det här som min mästare har tränat mig. Och jag har det här. Och jag kan påverka människor på ett positivt med dansen. Då. Och då har jag hela tiden under min karriär. Samtidigt som jag har dansat på scenen. För, dels för mig själv. Jag ska inte ljuga, man brinner för det här. Men samtidigt i vetskapen att jag vet att jag påverkar människor. Genom min dans. Men samtidigt ville jag också få människor att få sina drömmar förverkligat som jag fick. Massa ungdomar som ingen trodde på eller tror på allt sånt där. Då tänkte jag, nej, jag ska göra samma sak som jag fick. Den gåvan jag fick. Jag ska dela med mig utav det som min mästare lärde mig, Lia Kåben. Och det har jag gjort i alla år. Det är därför jag undervisat i många år sedan jag varit 14 år och fortsatt hela vägen. Och sen, visst, jag undervisar i dans, men jag försöker alltid att påverka psyket på ett positivt sätt med dansen. Att det handlar inte bara om dansen, det handlar om välbefinnandet, att man ska må bra. Visst, man ska dansa, men det får inte ta över Men man, genom dansen man kommer som en trans, man blir spirituell, man börjar se livet för annat, inte bara egoistiskt. Mm. Och allt det där tillsammans har gjort att nu, när jag är i min ålder, fortfarande...
20.
Vadå? 19.
Hur gammal är du, Mauro?
När jag fyller 47 nu i november. Så jag har ju jobbat här i Sverige som... Ja, om man säger jag har turnerat över hela Sverige från upp till Kiruna. Varenda liten scen från Kiruna ner till Lund, Malmö. Alltså, samma sak i Norge har jag turnerat mycket. Och gjort mycket föreställningar och jobbat här på många institutioner. På Göteborgsoperan, på Borås, Älvsborgsteatern. Det är så många kompanier, jag kan inte hålla det så mycket. Men hela tiden då. Och även undervisat överallt, coachat dans och fortsätter än. Men det gör ju att ju äldre man blir visare och man ser saker på andra sätt. Även om det kunskapen man har den. Men även sin kunskap ser man det med andra ögon. Och det blir som nytt igen. Mm. Wow, jag har den här kunskapen, jag har alltid gjort så här, men kan ju göra så här med den. Man ser att allting förändras ju. Mm. Och det gör ju att man känner sig aldrig någonsin fullärd. Och det är det jag gillar. Mm. Med dansen, pedagogik och allt det man gör. Man blir aldrig fullärd. Och det är det som gör att man jagar någonting hela tiden. Mm. Och det är det som gör det spännande. Mm. För som till exempel i mitt fall som har undervisat i över 30-34 år. Jag har tränat upp och jag vet i fasen hur många generationer dansare, professionella överallt. Och fortfarande nu när jag undervisar så ser jag varje elev som en ny möjlighet. Jag går aldrig in och gör en mall utan men så här har jag alltid gjort, de här har jag alltid sagt. Utan jag ser varje individ, varje elev, spelar ingen roll ålder. Min yngsta elev, när jag undervisar ut och gör workshop och skriver, kan vara 7 år gammal. Jag visar lika mycket respekt för den som det vore kungen eller drottningen. Det spelar ingen roll. Den individen där en individ, oavsett ålder, den kommer bli grym någon gång i framtiden. Och då vill jag verkligen bana vägen för det. Ta alla på allvar, de här barnen. Och även de som är professionella dansare som jag coachar, det spelar ingen roll. Aldrig får de att känna sig dåliga och sånt och försöka hitta nya möjligheterna.
Även
gentleman's
coach.
Även gentleman's coach.
Som... Men har du coachat också i dans?
Nej, som jag. Ja, men coachat. Alltså, du är häftigt för att... Även jag, alltså, kommer ibland... Man ska aldrig vara stolt. Och, för det är den största fienden man har. När man är stolt. Man känner, nej men, jag är stolt. För det förstör en. Man ska vara ödmjuk. Och man kan inte allt. Man kan alltid lära sig mer, även om man har gjort det 1000 gånger. Men man kan göra det på annorlunda sätt, nya sätt. Allting man gör.
Jajamän. Och jag, eftersom jag har ju pratat med dig tidigare, vi skulle egentligen gjort den här intervjun veckan innan. Men vi satt och pratade, det var så trevligt istället, så det blev ingen intervju. Ja. Men då kom det fram någonting som jag tyckte var väldigt intressant då när vi satt och samtalade sist då. Mm. Det var... som jag kände igen mig själv, där man går över tröskeln över vad kroppen klarar av, att man går sönder. Du berättade en väldigt kraftfull incident i ditt liv.
Ja, det stämmer, och det var när jag jobbade i Tyskland. Jag hade ju där i den kompaniet jag jobbade i Frankfurt am Main, som hette, kompaniet hette La Renaissance de la Danse. Det var tysk kompani ledd utav en koreograf som hette Malaika Kusumi, som hon var ju från LA. Men hon mycket klassisk och även modern, mycket Cunningham och sånt där. Hon pinade oss jättehårt, det var tufft, jättetufft. Och i den kompaniet som var som sagt en turnerande kompani, det var ingen sån kompani som hade ingen teater, utan vi hade en lokal där vi tränade, gjorde koreograferna, sen var vi ute på olika teater och gjorde. Och det gjorde ju också att just den kompanien var dansare som bara kom efter efter säsong bara. Och då var det ju många dansare från Ryssland, solister från Bolshoi, från alla stora kompanier, från Belgien, från Holland, från Ecuador, från överallt. Toppdansare då, solister. Och då menar jag att alla de här människorna, alltså de var supertränade sedan de var typ 3 år gamla. Och jag började ju sent av vilja då, som jag gjorde, så jag fick göra dubbelträning då. Och sen när jag såg mig där, jag blev både inspirerad, wow, jag har varenda människa här, de är ju gudar typ. De var hur grymma som helst, men det gjorde av. Jag har lite, jag måste träna hårdare för att komma på deras nivå, speciellt i början. Och då jag fick både en push utav det, men samtidigt som jag själv såg, oh shit, jag är sämre än dem. Och då blev det att jag fick dubbeldos utav min den här träningsvilja. Och då gjorde ju det att jag kör över min kropp totalt. Jag tränade alla dagarna stenhårt, plus föreställningarna. Jag vilade aldrig, jag vill söndagar tränade jag. Och som dansare man blir ju van att acceptera smärta. Så ibland man dansade med stukade ben, alltså man ler ändå. Man har ont, stukningar, vrickningar, ont överallt. Men man gör det man ska, utan att klaga. Utan det får man göra sen hemma, om man vill. Så, men det var på det sättet som jag i alla fall blev tränad. Och då lyssnar man inte på kroppens signaler. Alltså kroppen, man sätter en lock och sen så kroppen börjar ju säga ifrån. Och man ignorerar det. Man lyssnar inte på den bara, den fysiska smärtan. Och då började med att jag hade svårt att sova. Jag sov jättedåligt. Jag hade så mycket, sov jättedåligt. Och det gjorde i sin tur att jag fick sämre immunförsvar. Och sen blev jag förkyld. Jag tränade ändå. Jag fick någon influensa. Jag tränade ändå. Jag fortsatte att träna fast jag hade feber. Till slut så svimmade jag. Alltså på hemma. När jag skulle vara till kompaniet. Jag skulle upp och jag hade aldrig svimmat i mitt liv. Men jag bara boom, kollapsade då. Och sen vaknade upp och ringde till koreografen då. Och sa att vad som hade hänt då. Och då hon sa okej, ta det lugnt, vila lite och så får vi skicka dig till sjukhuset. Då fick jag dit. Och så fick jag massa antibiotika. För tydligen det var någonting med lungorna då. Och sen jag tränade ändå med det där. Jag sa, nej men jag är bra, jag stack dit och tränade ändå. Fortsatte med antibiotika fast jag hade feber. Till slut så koreografen hon tittade på mig och sa, nej, du får gå hem. Hon sa, nej men jag vill det. Nej, hem. Så jag blev hemskickad då. Och då ordnade de så att jag fick träffa någon sån här. Jag menar, det är ju Tyskland, de kör mycket med naturmedicin och sådana saker. Och just hon koreografen och de var ju buddhister. Så då hade de någon sån här.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad heter han? Som sysslar med örtmedicin och allt möjligt. Så tydligen någon känd där i Frankfurt. Så jag fick gå dit och det såg ut som en vanlig sjukhus fast det var bara naturmedicin och sånt där. Och då kollade de igenom hela min kropp och då hade jag alltså mina lungor, hela kroppen höll på att lägga av. Lungorna, allt. Så då i akut så fick de stoppa in mig sådana sprutor, efedrinsprutor, injicera mig med 5, jag kommer inte ihåg 5 eller 6 sprutor överallt i kroppen då. Inne i halsen, allting sprutade in efedrinsprutor. Och sen fick jag komma tillbaka och göra den processen ett tag. Och sen fick jag en arsenal utav mediciner. Alltså det var säkert 13-14 olika mediciner. Jag fick dem varje dag Och jag fick ligga hemma och göra. Men som sagt, jag blev ju inte bättre. Jag blev ju mycket, mycket sämre. Jag orkar knappt gå upp. Så min dåvarande fästmör och hennes familj då såg ju liksom, eller hörde hur dålig jag var. Då skickade de dit min dåvarande svärbror då, till Tyskland och kolla läget. Och då sa han, nej, det här är inte bra. Då sa han till mig, han ringde ju mina svärföräldrarna där och min dåvarande kvinna. Nej, sa han till mig, du får ta med Mauro hem. Och då sa han till mig då, att du Mauro, packa dina grejer, vi ska hem. Jag sa, nej, du ska inte hem. Och han sa, jo, du packar dina grejer, jag fixar biljett, allting. Och han var med mig, han sa till att jag packade och han sa, jag fick dra. Så vi fixade med kompaniet då, att nej, det var för dålig då. Så de tog mig till Sverige då, när jag fick ligga här och söka vård. Och då hade jag som sagt, jag hade ju värsta lunginflammationerna, vätska i lungorna, hade massor med dåliga värden i kroppen, det var jättedåligt. Så jag kunde inte träna på ett år. Så jag fick ta så mycket starka mediciner och fick astma och allt möjligt. Så jag kunde inte ens gå knappt på ett år, jag fick knappt gå och sen pulsen gick upp och jag hostade slem hela tiden och sånt där. Och då tänkte jag att det är kört. Du vet, jag såg hur duktig jag hade varit. Jag såg hela min kropp. Som dansare man får ju en sån kropp som blir senig. Alltså som Bruce Lee. Så här.
Som gentleman's coach.
Ja.
Jag ska bara göra det.
Och så såg mina muskler. Ja, det var bra.
Man måste skoja.
Självklart, man ska faktiskt ha kul. Det är
ja. Han fortsätter med att säga kroppen. Bruce Lee är jättemäst
coach. Ja. Alltså, det tog mig faktiskt lång tid att rehabilitera mig. Jag såg min kropp bara förtvina helt och hållet. Och sen när jag väl, alltså det tog ungefär ett år att kunna liksom bara gå och springa och sånt där. Och sen började det här riktiga livet. Jag var ju professionell dansare. Mm. Och så kom jag tillbaka. Och sen alla hade ju haft en bild av Mauro. Han är ju grym och sånt här. Och han är ju sån. Och sen kom jag tillbaka och träna. Jag övervägde att sluta dansa. För att alltså, jag skämde så mycket för mig att jag var så dålig.
Ja.
Alltså jag kunde inte göra en piruett. Jag kunde knappt lyfta. Alltså så dålig. Från att kunna göra 9 piruetter till att alltså, inte kunna stå på en balans. Eller kunna hoppa någonting. Men någon gång måste jag ändå börja träna upp mig. Så började jag träna upp mig och komma tillbaka till den här proffsträningen där dansade tränaren. Och då så ju, folk hade sett mig. Jag var ju jättespinkig och jätteförändrad. Och sen kunde knappt göra någonting. Och sen folk hade sett mig innan jag kunde flyga sånt där och göra någonting. Och jag skämde så mycket då. Och sen så, just den stunden fick jag ta det här valet. Alltså, och glömma vem jag hade varit. Eller det jag hade kunnat, det jag kunde förut. Utan det jag kunde, det kunde jag. Det fanns redan i hjärnan på mig. Nu var det bara att gå in på det vetenskapliga. Och det är att jag hade redan kunskapen. Jag behövde bara träna upp min kropp. Och då fick jag bara suga på tabletten. Och så, nej, jag får bara göra det. Acceptera att jag är där. Och sen ta hand om min kropp. Istället för att veta om bara träna stenhot som man skulle ha gjort förut. Då var jag mer metodisk då. Började kolla, nej men det tar så här många veckor för musklerna, för fästena, för vikheten, konditionen, allt det där och kosten. Då började jag tänka väldigt mycket på vad jag åt, min kost. Så att ingen skräpmat, bara nyttig mat och byggde upp min kropp från scratch. Alltså allting började ju med maten, med hur jag tränade. Och framförallt som var det viktigaste som jag lärde mig verkligen en läxa. Jag lärde mig min kropp och jag bad faktiskt min kropp om förlåt. Jag stod där och duschade och jag kramade min fot, tack min fot. Och så tog hand om min kropp på riktigt för jag hade struntat i den. För det är ändå del utav mig. Alltså, mina ben, min axel, min mage, mitt hår, min näsa, allting det är mig. Och det måste jag bara behandla med kärlek. Och det gjorde att jag kunde komma tillbaka sakta och med den här kärleken till mig själv. Och det hade jag hade fått. Och egentligen, jag kan gå djupare.
För ja, att, vi ska gå djupare.
Djupare, för kärleken till mig själv. Jag sa ibland som man tänker så här, människor, jag älskar mig själv. Alltså så här, då tänkte jag, wow, vilken egoistisk människa. eller självgod. Men man får tänka att vi alla människor, vi består utav massor med andra människor. Jag består utav delar utav min mamma och min pappa och min farfar. Alla de här generationer tillbaka. Då jag har delar utav dem. Och då när jag säger att jag älskar mig själv, då säger vi i sin tur att det är ju dem jag också älskar. Och det jag lärde mig där i den resan, att det var inte bara mig utan det var mina föräldrar också som jag älskade genom att tycka om mig själv och dela med hela den här. Och sen gjorde att jag sakta och lugnt gav min kropp den tiden den behövde. Mm. Och jag kom tillbaka och blev ännu bättre fast jag inte trodde det. Jag trodde inte det var möjligt.
Fantastiskt.
Jo, jag var typ 27 år gammal och var wow, alltså då hade jag en kunskap om min kropp. Jag hade kunskap av tekniken. Jag visste mina gränser. Jag visste sådana här grejer. Då var det mycket lättare än att man bara satsar vilt. Man springer vilt mot allt och man slösar energi. Mm. Nu var all min energi, det var mätt, genomtänkt. Jag ska lägga så mycket energi på det här, på det här, på det här. Och då blev det den optimala. Så jag optimerade mig till den alltså, mycket bättre dansare. Och det gjorde i sin tur att jag blev bättre pedagog också. För så började jag ändra om mitt sätt att undervisa. Och inte predikade för så som jag hade tränat mig själv. Utan då började jag att tänka tvärtom. Tänka först på människan. Alltså den människan jag jobbar med. Alltså vad är det för en individ som jag jobbar med? Ser den i ögonen, ser den i själen, ser den... hjärta och allt det där. Okej, den här människan vill dansa, vill röra sig. Och då tänker jag, okej, jag ska göra mitt bästa och hitta de bästa verktygen för just den här lilla människan. Och se till att den tar hand om sin kropp också. Och tar hand om sig själv. Och inte bli blind för att prestera. För att oftast det hamnar snett. Mm. Man vill bli något och så blir man blind. Åh, jag ska göra det här. Visst, det är kul. Men sen man försummar sig själv och sin kropp. Mm. Och det måste vara en balans där. Låt kroppen vara med i den fasen, den resan av träningen. Ge den en kraft. Lyssna på den. Lyssna på själen när man tränar, när man undervisar eller gör vad som helst. Lyssna på den också samtidigt som du lyssnar på din kropp. Och lyssna på din resa och dig själv. Samtidigt, det är det bästa man kan göra. Det är verkligen och varje dag, varje stund är unik faktiskt.
Varje sekund.
Varje sekund.
Jag håller med till 100% och jag känner ju själv igen mig i din resa. Okej, nu blev jag ju aldrig proffsfotbollsspelare, men jag spelade på elitnivå liksom. Och som du säger, jag spelade med avslitna ledband. Jag visade ingen smärta. Jag tog ingen smärtstillande eller någonting, utan man bara körde på avslitna muskler, allting, bristningar, allting. Ja. Man bara matar på stoneface, man visar ingenting, man var en krigare liksom. Och spelade helt söndrig. Och det, jag har inte kommit tillbaka än ifrån de skadorna liksom. De muskelbristningarna, de ligger där och jag har ändå gjort rehab och det funkar inte liksom. Och då får jag anpassa min träning, får jag hålla på med dans istället och hitta andra former att uttrycka mig på. Mm. Så jag är väldigt tacksam, som du säger, att du är tacksam för det och förlåta och ta hand om sin kropp. Mm. Det är så viktigt att faktiskt bara lyssna. Okej, vilken typ av smärta är det jag har nu? Är det en skada eller är det en hälsosam smärta jag har? Det är viktigt att balansera den liksom. För ibland kan man känna att man blir trött. Kan jag gå över detta eller inte? Ska jag stanna upp? Så att man inte... forcera för mycket. För vissa smärtor behöver man ibland gå över för att utvecklas en viss nivå. Mm. Men vissa går över den, då skadar man sig. Mm. Och det är en väldigt hårfin balans. Mm. Hur ser du på den liksom? Att det är den här balansen där med de här olika smärtorna. Du förstår vad jag menar?
Jo, det är absolut. För det är ju som sagt, man har ju gått igenom alla möjliga smärtor. Alltså både fysiska och mentala. Mm. För det är ju också en del av smärta. För som sagt, allting börjar ju också i hjärnan, i huvudet. Ibland så kan man ju få smärta fast som inte existerar. Man bara får för sig.
Precis!
Jo, och det har jag upplevt många gånger. Det är samma sak som till exempel folk säger, speciellt som dansare, vi måste vara superviga. Och det är många går in med sig, man gör jättestel. Nej, det är mental, det är hjärnan. Och när ni sover, jag lovar er, om någon kommer och drar upp ett ben, ni kommer få den i örat när man sover. Och det, så det är inte kroppen, det fysiska som stoppar er, det är hjärnan som stoppar er. Mycket utav det. Och det är där man måste ta reda, okej, är det här en mental smärta jag har? Är det min kropp som påverkar att jag får den här symptomen? Ah, jag börjar halta det plötsligt, men det är ju ingenting. Då ska man ha koll på det, för då kan det vara att det är en problem man har, emotionellt problem, som kroppen visar i en fysisk skada, som egentligen inte är fysisk. Sen så har man ju också de fysiska skadorna, som är de på riktiga. Då är det något går sönder i kroppen. Eller det behöver inte gå sönder, kroppen säger till, hallå vänta, nu börjar bensinen ta slut där, eller oljan är slut där. Om du fortsätter, motorn kommer skära sig. Så fungerar ju musklerna, alltså alla trådarna i musklerna och allting, och slitage hela tiden som man inte tänker på. Kroppen säger till. Och då måste man ju lyssna på det. Är det här en sån skada där jag ska ta det lugnt med? Är det här en smärta som att nej, men jag måste ta igenom den? Eller det är olika. Om man lär sig på om det är en smärtan, om den är varm, om den är kall, om den är pulserande, om det består, eller om det ilar, eller om det man gör en rörelse, att det kommer och sticker till, eller att om den är bara hela tiden stilla oavsett man gör, då får man lära sig alla de här smärtorna. Man känner ju själv i sin kropp, och jag har en inflammation här. Och det känns, man har lärt sig en inflammation genom att ha haft inflammationer. Hur vet man att ha den sträckning? Det vet man inte först man har sträckt sig på några gånger, inte en gång men flera, för första gången man blir bara rädd och man vet inte vad som händer. Men har man fått några sträckningar så man känner, ja men det är en sträckning, så upplever den smärtan. Eller det här är en bristning, det här är en stupning, det här är, alltså man, det finns inga genvägar. För att kunna bli mästare på det, man måste ha haft dem. Det går inte att lära sig sina egna smärtor via en bok eller googla, oj jag har ont här och sånt här. Ni måste uppleva det.
Med den praktiska kunskapen.
Och då vet man till nästa gång, för man ska inte göra samma misstag två gånger, då vet man, ah, nu ska jag ta det lugnt. Det är en sån smärta, nej men nu ska jag inte fortsätta. Eller nej men det här kan jag leva med. Och det är så man får hitta balansen med det. Och får man ont någonstans, då hittar man oftast en ny kroppsdel som man inte hade en aning om. Vissa muskler som bara, oj, jag visste inte att jag hade muskel här. Nej. Annars så är de bara där. Musklerna bara, kroppen är bara där. Fast en liten muskel någonstans i foten bara, oh, den gör ont. Oh, har jag muskel där? Jag trodde att det var en fot. Och det är så man lär känna sin kropp faktiskt, genom smärta. Och sen hitta en bra balans. För att inte bli nördig bara. För att det går inte att känna hela tiden heller. För man måste ju leva också.
Ja. Ja, intressant. Det är väldigt intressant de här, även det mentala, för vi har ju också mentala blockeringar liksom som hindrar oss att ta de där extra stegen liksom ibland, att ja, folk har kanske sagt det ena och det andra, nej men du kan inte bli det här, eller du kan inte göra det här, eller du kan bara göra 3 piruetter. Hur är det du coachar dina elever när om du märker att de har en mental blockering någonstans, eller att de har fått någonting till sig från någon klasskamrat, från någon elev eller från sina föräldrar eller från någon lärare som har sagt till mig, men du kan inte göra det här. Hur hanterar du det?
Hur hanterar det? Och, alltså, saken det beror på ålder. Alltså man är på en lägre ålder, då är under uppbyggnad. Då ger man bara byggnadsklossar. Alltså, man behöver inte ta bort så mycket. Men är det så lite äldre dansare, så tonåringar, då är det mycket känslor. Alltså, då oftast man kommer i tonåren där man upptäcker saker och ting. Alltså man börjar vakna upp i liv, man börjar se världen med sina egna ögon. Men de ögonen man ser med dem, man har inte så mycket kunskap om livet. Då kommer ju en hel hav av saker. Det är som första gången, försök att uppleva det här. Nu när man bor i en storstad, när ni är någonstans utomlands eller någonstans där det inte finns lyset, titta upp mot himlen. När man gör det första gången, man ser miljontals stjärnor så nära, det blir så mycket. Alltså den intrycket, när jag gjorde det första gången, alltså jag blev rädd, jag började gråta utav rädsla. När jag såg himlen så nära, så ser tonåringarna ut på livet när de börjar vakna upp. Det blir, allting blir så mycket och nära, och då är det ett annat sätt att ta bort dem. Eller en annan människa som är vuxen och har bagage, då måste man ju gå tillbaka ta bort det bagaget, läka såren och sen okej, nu fortsätter vi härifrån. Man måste gå tillbaka. Men då ser man som till exempel, min grundprincipen är så här. När man ska lära någonting, då får man se det för vad det är. Och det är så här. Jag är elev, jag kan inte det här och jag ska lära mig. Och sen, hur lär man sig? Vad är bästa sättet att lära sig? Jo, det är att göra fel. Göra misstag. Och det är det första jag lär mina elever. Och det är att göra fel. Det är okej. Ramla nu, gör med flit. Ramla, gör det här, få folk att skratta åt dig. Om du ramlar, det är inte så farligt, eller hur? Eller här. Utan tillåt dig själv också ramla. Alltså gör fel, tillåt dig lite fel. För att som sagt, den värsta människan, det är sig själv. Den som dömer den hårdaste är sig själv. Och det är den man måste ta bort. Man måste lära upp sig själv. Att gör fel, gör det här, det är okej. Och sen ju mer du gör fel, man hittar rätt. Det som man letar efter en kanal i radion, de äldre tiderna. Man gör den här skruvade. Man skruvade till höger, till vänster, höger, sen mindre och mindre. Och till slut var man där. Efter många år, lite efter den kanalen, man gjorde en boom, med en gång man hittade den. Samma, bara på ett drag. Så är det också med undervisning av dans. Att man måste hitta dem. Och så här fel kan det gå. Till slut, ja, titta, du gör mindre och mindre och mindre. Mm. Och mindre fel. Men genom att acceptera att göra fel. Sen, de äldre då, är ju oftast, de redan har bagage då. Då brukar jag gå en annan väg. Det här kommer låta hårt, men jag kallar dem för arrogant. Arrogans kallar jag för det. För när det kommer någon vuxen som kan ha varit med lite mer i livet och är rädd för att göra fel, någonting de aldrig har gjort förut, då kallar jag dem för arroganter. För att då vill man gå dit och göra någonting för första gången perfekt. Det är en jäkla arrogans. Utan man måste lära sig att vara ödmjuk. Utan för att lära mig det här jag vill lära mig, det måste man träna tusentals gånger och göra jättemycket fel som alla andra som har gjort det här. Mm. Varför ska jag vara så speciell och göra det på första försöket? Och oj, jag är bäst. Det handlar om att man ska ta bort det där, skala bort.
Mm.
Utan man försöker, okej, det gick så här. Okej, sen så får man ju kolla. Oj, det gick på första gången. Vad gjorde jag för rätt? Okej, då fortsätter göra det här.
Mm.
Och sen analysera helt enkelt.
Mm.
För att kunna sen. Men man ska ju ta bort den här prestationsångest. Och, och framförallt, ni måste tänka, eller som jag tänker alltid när jag ska göra någonting. Jag är förlåtande. Jag förlåter alla människor. Alla får göra fel och helt och klanta till sig och göra narr av sig själv. Jag blir glad när folk gör fel. Då kan jag skratta jag lite och skratta med er. Gud vad glad du gör det min dag. Alltså, det är ingen stor drama utav det. Men när någon gör fel och blir jätteförbannad och skrattar inte åt mig, då blir det, hallå, genom att göra fel man gör andra människor glada ibland faktiskt.
Så. Jag menar med Sverige och vara ödmjuk, precis som du säger, det är alltid det jag förespråkar själv. Var ödmjuk, är det någonting man inte kan gå in med nyfikenhet, titta där, okej, nu gjorde jag det här, jag vrickade foten där, och men det är för att inte jag kan detta, det är så jag ramlar och såg i huvudet, och jag får bjuda på det.
Ja.
Liksom, inte ta sig på sig själv så stort allvar.
Nej. Nej, precis. Man ska vara som sagt förlåta och relax och chill. En sak att bara tillägga just när man lär in i lärandeprocessen. Man jobbar ju med två saker. Den ena är ju med självkänslan och den andra är med självförtroende.
Mm.
Självförtroende, det är att man är duktig på något. Någonting man kan göra. Ett verb. Alltså, jag är bra på någonting. Mm. Alltså, på just där jag lever, där kan jag leva. Alltså, det är därför många människor var försiktiga med att man lever genom något annat. Jag lever genom fotbollen, jag lever genom dansen,
yes.
Jag lever genom min träning, jag lever, för det där, det gör bra och det mår jag bra. Det är självförtroende. Självkänslan, det är när man vet varför man är här och man är duger. Alltså, ingen är bättre än någon annan. Vi alla blivit skapta på samma sätt. Även vissa djur. Vi är alla lika, ingen bättre än någon annan. Och alla har rätt till att leva. Har rätt till lycka, har rätt till alltihopa. Sen är ju den inställningen man har själv. Alltså, och självkänslan är ju det. Och veta att äga den känslan. Att äga den. försiktig att man inte blir arrogant. För där har man för mycket självkänsla. Då kan man faktiskt bli arrogant. Genom att tro, nej men jag förtjänar alltså allt det här. Och gå över människor. Det får man aldrig göra. Utan man måste bara vetskapen inom sig själv veta att jag duger. Men för det innebär inte att jag ska gå omkring och predika att jag är bäst. Eller bättre människa än någon, för det är vi inte.
Ja, men då är det inte, om man börjar predika att man är bättre än någon, då har man inte god självkänsla. Nej. Då behöver man hävda sig återigen. Precis. Då bottnar du återigen i självkänslan.
Precis.
En som har god självkänsla, han behöver inte göra det.
Nej.
Han vet att han är fantastisk som han är. Och att Mauri är fantastisk som han är. Och Pelle och Diana och Julia är fantastiska som de är. För det är en som har riktigt god självkänsla. Han vet att jag är unik, jag är speciell som jag är. Och är ödmjuk inför allt som man ställer sig inför. Och känner sig ändå trygg i det. Även om man gör någonting nytt så känner han sig trygg i sig själv. Jag vet att jag är amatör i det här. Mm. Jag vet att jag aldrig gjort det här. Men jag gör det ändå för att jag vill detta.
Mm.
Att man äger den känslan precis så som du säger. Sin självkänsla.
Ja, det var så där i som tal för genom självkänsla och självförtroende så vill man ju oftast göra en triangel. Man har en startposition och man ser den människan i det man vill göra som är bra på det, då vill man dit fort. Man vill ta genväg och det går inte.
Vi pratade om quick fix innan.
Sök aldrig genvägar. Det går inte. Det
brukar bli omvägar som jag brukar säga. Genvägar brukar bli en omväg.
Ja, det blir det faktiskt. Man får ju många och det är ju med allt. Det mesta i alla fall, jag är ingen expert på allt, men på det mesta som jag har upplevt tills nu i mitt liv, i det allt jag har tagit till mig och gör i mitt liv. Allting, till och med genom att köpa verktyg. Köp inga billiga verktyg. Fan, det är genväg. Fan, enkelt så här. Köp en bra verktyg från början, då kommer du aldrig mer ha problem. Men det är värt.
Yes.
Eller hur?
Ajamän.
Och du som har jobbat, du vet ju att nej, men varför ta det billiga? Nej, det blir du måste köpa 1000 sådana sen, eller mer. Då blir det dyrare i längden.
Nej, men det är till exempel som jag har varit elektriker innan. Ja. Köp en dålig skruvdragare. Den bränns ju upp, den bränner ju liksom.
Ja.
Och sen den kraften eller någonting, det är bara hallå, eller det är leksak. Den här ska ju hålla i 3 år liksom, den håller inte ens en månad.
Ja.
Då måste man gå och köpa en ny och reklamera. Och då hade du redan kunnat köpa en ny, för tiden har försvunnit.
Ja. Nej, så det där för genvägar, det är inte bra. Och där kan man förstöra sin självförtroende och även sin självkänsla. Och det är där man jobbar som pedagog. Man jobbar med de här två ihop, självkänslan, den här individen som förtjänar det här, och självförtroendet. Självförtroende blir sen när den kan göra sakerna och blir wow, nu känner jag mig trygg i det här, att jag kan det här delen. Men man kan bygga upp självkänslan på vägen med självförtroendet genom att uppleva processen.
Jajamän.
Och känna processen, ramla. Jag tar mig upp tillbaka. Jag ramlar. Jag försöker igen. Jag ramlar. Jag gör det. Och det var kul att ramla den här gången. Och vi får se nu. Då bygger man upp i träningen självkänslan med självförtroendet. Genom att uppleva. Och det är därför när man har bråttom med genvägar. Det är då man glömmer att uppleva. Och man glömmer livet. För att livet går ju. Alltså dagarna går. Tiden går oavsett vill eller inte. Och varför stressa igenom det? Istället så är det ju bättre att man upplever vägen dit. Som jag ska uppleva, jag ska lära mig det här är nytt. Och man försöker och man är så bunden i målet att jag ska bli det här, jag ska klara av det här, jag ska göra det här. Istället för att uppleva, okej, nu försöker jag det här steget eller den här rörelsen. Wow, vad hände med min kropp? Hur kändes det här? Vad gör min arm? Vad gör mitt huvud när jag håller på med det här? Vad händer med min fot? Vad händer med min andning? Som egentligen är essensen. Att behärska andningen i allting man gör. För det är som sagt andningen som gör att man får energi, man upplever, man blir avslappnade och relax. Så. Glöm inte att uppleva, det stärker självkänslan.
Sen har jag en till fråga också. Ja. Det spirituella, är du spirituell?
Om jag är spirituell, ja, det beror på vem du frågar och vad ordet spirituell är för något.
Mm, vad innebär det för dig då?
Ja, för saken spirituell. Egentligen många människor är spirituella fast de vet inte om. Men man sätter ett namn på och då säger de nej, jag är inte spirituell. Mm. Men egentligen när man är en spirituell människa, det är för mig då. Så kom ut, jag språkar inte så här är det. Det här är min upplevelse som jag ser det med mina ögon. Så det finns vissa som har andra sätt eller andra metoder eller lite annorlunda. Men det är ju det när man är i stunden och i tiden med sin andning, med sin kropp och ser allting för vad det är. Alltså det mina ögon ser, alltså jag sätter blicken på saker och det är vad det är. Mina öron hör, alltså det blir, de blir i synkade, mina ögon, mina öron blir synkade, samtidigt det jag känner blir synkade i den stunden och det jag tänker, mina tankar, allting blir i ett samtidigt. För mig det är att vara spirituell, när man kan uppnå det stadium, meditativ, när man är så saker, alltså. Jag tycker varken bu eller bä. Mm. Jag tycker varken det här är bra eller dåligt. Jag sätter inga värderingar på någonting, utan jag ser så. Då är man, för mig då, det är det när jag uppnår med spiritualitet. För då är man i, som sagt, i friläge, neutral läge, där man är öppen för alla sinnena då. Då är inte hjärnan upptagen med att lyssna eller se eller någonting. Man är öppen. Och det är då det jag kallar för spiritualismen kommer in. Det är då jag får kontakt med mina förfäder. Jag får kontakt med naturen. Jag får kontakt med mina djur. Jag får kontakt med min framtid. Jag får kontakt med det som har hänt. Jag får kontakt med det som händer runt om mig nu. Alltså, vad tänker min mamma på nu i den här stunden? Just nu som jag är här. Vad tänker min fru? Eller försöker vara i deras tankar. Det för mig var spirituell. Sen vad jag använder den till, det är en helt annan femma. Alltså om jag använder till min religion, för som sagt jag är ifa-präst. Om jag använder det till den, eller jag använder det till att cykla, eller till att springa, eller till att prata, eller till att dansa, eller till att bara njuta av livet. Det är upp till var och en. Mm. Men det är nyckeln för mig, spiritualismen och vara spirituell. Hitta det.
Mm. Vackert. Mm. Ja, jag ser det på liknande sätt faktiskt. Att se saker för vad de är. Mm. Och använda alla dina sinnen. Kontakt med alla dina sinnen och se det för vad det är. Sätt ingen värdering i det, utan låt det bara vara som det är. Mm. Så kan du också bara vara som du är.
Ja, precis.
Så i min definition av spiritualism, eller vara spirituell så att säga.
Ja, men sen vägen dit kan vara olika för olika människor. För olika saker tvingar oss att komma dit. För det är inte så att vi föds. Visst, vi föds på ett visst sätt. Och har, fast det kan man ju diskutera mycket som helst. Mm. Men i alla fall. Men sen för att återanknyta till det här spirituella. Man kommer dit på olika sätt. Vissa människor är olyckor som gör att man blir spirituell. Nära döden upplevelse. Att man går igenom skit i livet, misshandel, krossad hjärta, dåliga förhållanden. Allt det här kommer få en att söka. Man söker efter något. Meningen med livet. Varför finns jag? Varför händer det här? Man bara letar efter saker. Svar. Varför händer det här? Hur kan jag göra? Ska jag låta det ske? Går det förändra det? Vad är meningen med det här? När någon dör. Alltså, alla de här sakerna får människor, det får oss också människor, får oss att börja tänka till på ett annat sätt. Inte bara gå som klockan. Klockan bara visar tiden. Och ibland gör som klockan. Vi springer med den utan att känna någonting eller fråga. Och det får ju oss sen att börja fråga. Och då kommer man olika sätt, olika religioner, olika saker till som leder till att man hittar sin spiritualitet.
Mm. Vackert.
Ja, det här var ett helt magiskt, fantastiskt avsnitt, måste jag säga. Och nu har jag fått höra Mauro, en fantastisk människa som jag har faktiskt fått lära känna genom Kung Fu. Det är helt otroligt.
Eller hur?
Det var, ja, det är så roligt.
Ja, jag har det fortfarande.
Det har vi fortfarande, det är helt magiskt. Mm. Är det någonting mer du vill... Vi vet ju redan att du lever ditt drömliv. Är det någonting mer du vill säga till lyssnarna där ute?
Ja, alltså jag skulle kunna säga mycket och prata hur mycket, men en sak som är lite tips till livet som jag gör, jag lever efter det här. Jag ifrågasätter alltid saker och ting. Alltså jag tar inte lever allting som till exempel, och jag lär mina elever samma sak. Ifrågasätt. Om någon kommer till mig och säger, du Mauro, du är ful. Okej. Okay. Då kommer inte jag ifrågasätta om fall jag är ful eller inte. Jag kommer ifrågasätta varför har den här människan kommit med den här informationen. Inte att jag är ful, för alla människor får tycka vad de vill om mig. Jag bryr mig inte. Jag bryr mig vad jag tycker om mig själv. Men allting ifrågasätt. Varför händer det här? Hur kan jag göra det här? Skulle jag kunna undvika den situationen? Ifrågasätt allting för mycket. Det finns mycket bra svar på det. Och vet ni de bästa svaren, vad de finns? Inne i er egna hjärna. Era tankar. De bästa svaren. Och ibland så kan folk tycka, åh, jag tycker att du ska göra så här. Jag tycker du är här, du tycker så här. Visst, alla människor får tycka precis vad de vill. Men det är vad du gör med saker. Även om du har, alltså, tycker. Och det är därför det uppstår mycket problem och saker. När man börjar lyssna på vad folk tycker. Du börjar bli snickare. Nej, men du börjar bli tolk. Du börjar bli dansare. Du börjar bli det här. Du börjar göra så här. Nej, man ska inte göra det. Utan man ska följa sitt eget. Vad er kropp och allting säger till er. Och följ er egen. För alltid. Man kan förlåta sig själv när man gör sina egna misstag. Jag valde det här. Och då, okej, fan, jag gjorde fel. Okej, man lever med det. Men man förlåter inte sig själv när man lyssnar på någon annan. Man, om någon ger mig ett råd, mamma, gör så här. Och jag tänkte, okej, jag gör så här. Och så gör och det går fel. Jag kan förlåta den människan, men jag kommer inte förlåta mig själv för att jag lyssnade på den människan. Så, lyssna på dig själv.
Mm. Ja, det är precis som jag brukar säga. Man ska vara en forskare i sitt eget liv.
Oh ja.
Som forskare. Man ska forska hela tiden. Ifrågasätta allt, precis allting. Varför, precis som du säger. Varför hände detta? Varför sa den människan så? Och även se bakom de här sakerna. Varför han sa så? Om någon säger något otrevligt. Det betyder enkelt och kort att han inte mår bra.
Ja.
Det är kort och gott kan man säga det så.
Ja, så gör jag till exempel i mina förhållanden. Eller med mina elever allting. När de kommer och säger till någonting som är vum. Alltså det blir kastat på mig. Då tänker jag först och främst, okej, nu har jag den här informationen, vilket är bara ord. Hur ska jag ta de här orden? Då tänker jag så här, hur mår jag? Är jag trött? Är jag hungrig? Är jag stressad? Mm. Och sånt här. Okej, då kommer den här informationen. Då är det först mitt hur jag mår, den informationen. Och sen hur mår den här eleven eller den människan? Är den trött? Är den stressad? Är den ledsen? Så med andra ord, de här orden som finns där, då väljer jag, ska jag ta allvarligt på dem eller inte? Och då kan de helt enkelt neutraliseras genom, vänta, jag är faktiskt jättetrött och jag tog åt mig lite för mycket på grund av det här. Plus att den här människan var så här, så egentligen de här orden, det är ju ingenting. Så, det är så jag tänker. Det enda som jag tänker, alltså ta mig en gång, det är när jag får positiv kritik. Det tar jag mig en gång. Åh, tack så mycket.
Ja, ja,
det är det enda. Den jag analyserar inte. Det går rakt in i säcken.
Rätt in i ryggsäcken, bara rätt in i
ryggsäcken. Faktiskt det enda jag gör, jag bara okej, tack så mycket, så blir jag glad. Så jag tänker inte på vad mina handlar, åh tack så mycket. Vänta, jag hör inte, kan du säga det högre?
Men det kan också vara lite farligt också, du vet. Det finns ju de som vill dupera en med charm också.
Jo, men...
Men man kan
men
ta
vad det gör du? Men
man mår bra.
Du mår bra.
Ja.
Det är den människan som har en baktanke som kanske... Men...
Precis, det här är fantastiskt. Ja, det här var ett helt magiskt, fantastiskt avsnitt. Och tack för att ni tog er tid att lyssna. Och jag önskar er allt det bästa.
Samma så här. Jag har faktiskt en kompis som jag älskar, han säger, Enjoy life. Life is beautiful.
Jag håller med. Puss och krav. Ciao!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.